Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Det är höst, det är september och vi har fått en uppklaring på ett av Sveriges mest uppmärksammade mordfall efter 16 år, nämligen det i Linköping som har varit huvudnyhet inom vår genre den här veckan. Erik, du kan kort berätta, inte kanske bakgrunden för den känner vi alla till, men lite mer om motivet och hur den här tilltalade 37-åringen har förklarat varför han begick det här dubbelmordet.
Ja, jo, men bara för att, dra kort så var det ju, det är ju 16 år sedan nu som två personer, en 8-årig pojke och en kvinna, mördades på öppen gata knivhuggs till döds i Linköping. Och precis som du säger, det här sägs vara den näst största utredningen i Sverige efter Palmemordet. Och nu i början på sommaren i juni så grep man då till slut en 37-årig man, Daniel Nyqvist heter han. Och man hade då kommit honom på spåren genom sån här DNA-spårning via, alltså, ett släktforskningsregister, kommersiella släktforskningsregister som man då hade plockat in eller fått hjälp av en släktforskare. Och han greps och redan i första förhöret så fick han ju då frågan: ja, du är misstänkt för mord i två fall. Hur ställer du dig till det? Och då säger han bara: skyldig. Och jag har läst de här förhören och det är väldigt tydligt också att den här polismannen som, eller förhörsledaren då, blir nästan ställd av det här och säger: jaha, ja, jag har ju rätt, du är skyldig säger du. Ja, jag har rätt många frågor till dig, men vi börjar med din barndom. Och sen nystas det här upp då. Men för att specificera svaret på din fråga så att säga, så säger han ju att han drev, han hade mått dåligt en längre tid och var ångestfylld, och för att lätta på sin ångest så behövde han göra det. Han hade en liksom inre bild av att han var tvungen att döda två människor. Och det var då så det som skedde den här morgonen. Utan han kände att idag är dagen för jag måste göra det här. Det är hans beskrivning.
Det här är ju någon form av då allvarlig psykisk störning som man har konstaterat vid inledningsvis, va? Och frågan i det här sammanhanget är ju om det här kommer leda till att han inte kan dömas till fängelse, för så ska det ju vara enligt lag, inte sant?
Absolut, och så kommer det med, jag höll på att säga, nästan 100% säkerhet bli. Det här är ju en person som har så att säga levt ett väldigt udda liv, väldigt isolerad själv, inget socialt umgänge knappt. Han beskriver någonstans i förhören, eller på frågan då, vilka personer som står honom närmast. Och då säger han att ja, men det är väl min bror. Men hur ofta du träffade honom? Ja, en eller två gånger om året. Alltså han har helt saknat socialt nätverk och varit isolerad i sin lägenhet och ägnat sig åt datorer och verkar ha mått och haft kontakt med psykiatrin tidigare. Så att det är nog en person som stämmer rätt väl in på så att säga, förutsättningarna för en långvarig rättspsykiatrisk vård.
Han är tidigare diagnostiserad med en neuropsykiatrisk störning. Ville, det här är en människa som i 16 år har gått och väntat på det som nu hände, eller i vårt fall kanske fruktat att det som nu händer skulle hända. Tidigare fanns inte den här metoden, men kanske kan man sätta sig in i hans situation i någon mening när han fick klart för sig att nu kunde hans DNA kanske matchas mot en av hans släktingar. Vad säger du om de här metoderna?
Ja, alltså den här metoden är ju väldigt spännande, även om den har såklart vissa begränsningar när det kommer till integriteten, självklart, i och med att alla som laddar upp sina DNA-profiler i sina släktforskningsdatabaser kanske inte har tänkt att det ska användas i polisutredningar i slutändan, men i det här fallet så var det ju väldigt lyckat. Sen tycker jag att man kan hålla sig fast lite vid, vi pratade om det igår lite som kort, du och Erik, att polisen har ju fått enormt god publicitet nu kring den här utredningen, att man till slut har kommit fram till vad man tror i alla fall är lösningen. Nu har jag erkänt på det här dubbelmordet. Men samtidigt har det tagit 16 år och innan man kom fram till det här med hjälp av släktforskningsmetoden så är det inte mycket man har kommit fram till. Alltså.
Varför är det så att mordet inte har klarats upp innan man satte till de här minst sagt nya metoderna, Erik? Varför har det gått 16 år med en människa som har bott kvar på samma område och man har hans DNA och så vidare?
Ja, nej, men det är klart att det är en intressant fråga som man nu måste titta på, för att det här är liksom ingen förhärdad, snillrik brottsling, utan han har fått en knäpp, om man liksom förenklade, huggit ihjäl två människor. Sen har han sprungit från platsen, gått in på McDonald's och tvättat av sina blodiga händer, kastat en mössa då som bär hans DNA, kastat den här mordvapnet, en butterflykniv. Och ändå så har man inte kunnat, så att säga, man har, alla de här åren så har man ju haft gärningsmannens DNA. Man har också topsat tusentals och åter tusentals män i Linköping som man då har ansett fall inom den här profilen man har ju haft. Man har vetat att det var en person i ett visst åldersspann som också nyttjade tobak i någon form. För det kunde man se då på den här DNA-analysen som man gjorde från mössan, tror jag att det var. Men det finns ju all skäl att rannsaka sig för polisen, tycker jag. Så hur kunde man missa det här? Och det är också intressant. Nu löstes ju det här med hjälp av den här släktforskningsmetoden. Men i januari i år så hörde en person av sig till polisen och tipsade om Daniel Nyqvist. Efter 15 år då, efter drygt 15 år, och sa att jag tror att det kan vara han. Han har pratat om att döda människor när han var 9-10 år gammal. Han liknar den här fantombilden. Så att jag tror att det kan vara han. Och vad polisen gjorde då, det var att man tog ju ändå det här tipset vidare och skickade en kallelse till Daniel Nyqvist att han skulle inställa sig för topsning. Det gjorde han inte. Och med det så avslutade man, så att säga. Man hämtade inte in honom eller gjorde en tvångstopsning då, eller skaffade ett åklagarbeslut, utan man lät det bero. Och sen tog det ju då av slumpen 6 månader innan han greps på grund av den här DNA eller släktforskningshistorien.
Vi ska väl säga också att den här så kallade tvångstopsningen och den topsning som har skett utav alla dessa övriga män är gjord inom ramen för den här särskilda bestämmelsen som säger att om det är av synnerlig vikt för en utredning av grövre brott, så får man utan skälig misstanke faktiskt företa en sån kroppsbesiktning, som det är i rent formell mening faktiskt är att topsa män och kvinnor, ska vi säga också, men i det här fallet var det män, va? Ja. Den fråga som man möjligtvis också ställer sig i det här sammanhanget, om man är lite framåtblickande, det är ju kommer den här metoden att användas i framtiden? Är det legalt, helt okomplicerat att använda den här metoden med släktforskning som polisiärt operativt verktyg? Jag menar, i det här fallet som man nu har lyckats med i Linköping, så gick man då och identifierade 900 personer som matchade då emot gärningsmannens DNA. Och därefter så kunde då skickliga släktforskare plocka ut 25 stycken nu levande personer som då var släkt med den här gärningsmannen enligt DNA, och upp till 7 generationer tillbaka. Och sen så, när man väl hade identifierat så att säga den rätta släktgrenen, så landade man i att det fanns 2 alternativ, varav den här nu gripne och åtalade personen är en utav dem. Men är det här okomplicerat ur ett integritetsperspektiv, ur ett rättsperspektiv, vad säger ni?
Nej, såklart är det inte okomplicerat, och jag vet att vi har pratat om det här tidigare också. Nu säger man från polisens sida att de här 2 DNA-registerna som man har använt i det här fallet, där har då de personerna som har laddat upp sin DNA-profil samtyckt till att det här register som polisen får använda för att göra den här typen av arbete i. Men det är klart att det inte är det. Alltså, tänk dig på de här enorma baserna som finns, Ancestry och allt vad de heter, där man kan liksom, vilket material. Jag förstår att det är lockande för polisen att använda det här, såklart, eftersom det har visat sig vara en effektiv metod. Men det är ju självklart behäftat med enorma integritetsproblem.
Det vore ju helt okomplicerat om det vore så att de som man spanade efter, så att säga, själva hade laddat upp sin DNA-profil och gett sin tillåtelse till att kolla den egna DNA-profilen, så att säga, mot misstänkta brottsutredningar. Men i det här fallet så är det ju faktiskt människor som inte i någon mening kan styra den DNA-nyckel som de har gemensamt med sina släktingar. Och då är frågan, faller det här under vanligt polisiärt arbete, vanliga rättigheter för polisen att inom ramen för vanlig spanings- och utredningsverksamhet företa saker som så långt det är möjligt i varje fall inte kräver så här, andra tvångsåtgärder än att man till exempel slår i ett öppet register. Vad säger du, Erik?
Jag tycker det är svårt och alltså, det är en fråga som bör väckas och kanske då på något sätt prövas om det verkligen är tillåtet att göra så här. Nu är det ju, alltså, det är klart att den politiska opinionen måste säga tycker att det här är jättebra att man klarar upp grova brott. För det handlar ju om att man ska få använda det här liksom grova våldsbrott och sexualbrott. Och vi har ju även tidigare exempel på den här våldtäkten i Bildal som löstes efter 24 år sedan. Och det är klart att jag personligen känner att ja, men det är väl jätteskönt att man nu kunde gripa den här mördaren i Linköping. Men är det så att ändamålet helgar medlen då? Jag tycker det är svårt. Alltså. Jag skulle vilja läsa en initierad text av en motståndare till det här. Det vore intressant.
Men det är den här klassiska frågan. Så här, har man rent mjöl i påsen, har man ingenting att frukta kan man tycka å ena sidan. Men å andra sidan så kan man alltid förfasas över de möjligheter som ges till polisen att använda det här när det då inte kan anses vara påkallat, det vill säga i mindre allvarliga ärenden. Det brukar ju vi diskutera på redaktionen här ständigt, att det är alltid det som är problemet, om man alltid kan lita på att alla myndigheter alltid gör precis bara det man har rätt att göra, att det inte liksom tummas på de här reglerna som finns i lagstiftningen, då är det väl inga problem. Men om det här börjar användas för brott av med mindre allvarlighetsgrad, så då är det inte alls bra, tycker jag.
Det som är intressant här är att andra tidigare då, vi kallar det för DNA-innovationer som polisen har gjort i sin operativa verksamhet, till exempel det här PKU-registret som man använder för att bland annat klara upp mordet på utrikesminister Anna Lind en gång i tiden. Det var ju väldigt effektivt, men det var då inte heller prövat huruvida det var okej att använda blod från barn som hade fötts efter ett visst årtal, vi minns i början av 70-talet, som var där föräldrarna hade gått med på att blodet skulle lämnas i forskningssyfte. Då hade man ju inte gått med på explicit i vart fall att det skulle få användas för framtida mordutredningar mot det nyfödda barnet, va, som man då tog ställning till. Och det här blir en etisk fråga onekligen.
Ja, och så är det ju. Och sen är det klart, vem är jag att sitta här när det finns anhöriga människor till personer som har blivit mördade, och sen så ska jag sitta här som journalist och säga att nej, men jag tycker inte att polisen ska få använda de medel som finns till buds för att lösa en mordgåta som gäller deras anhöriga. Men om man kan liksom se utanför den lilla bubblan, så tycker jag såklart att det finns stora integritetsproblem här, och det behöver utredas, vilket polisen säger att man ska göra, även om man redan nu gått ut och sagt att det här systemet med den här DNA-släktforskningen, det ska införas nationellt, och att man till och med funderar på att man i framtiden kan anställa släktforskare vid polismyndigheten.
Det finns diskussioner kring andra polisiära metoder där man då, inte minst när man har utrett så kallade okonventionella spaningsmetoder med infiltratörer och informatörer, har utrett och gått till botten med det här och kunnat konstatera att väldigt, väldigt stora delar av polisens, framförallt spaningsverksamhet, är ett oreglerat område. Och så länge polisen inte gör annat än det som egentligen envar får göra, alltså var och en, så är det fritt fram inom ramen för spaning, med vissa undantag. Man får till exempel inte provocera fram brott som annars inte skulle begåtts och så vidare. Men det här är ju ändå en metod som då kan komma och klara upp väldigt många grova brott. Men Wille, du är ju inne på att det kanske kan finnas ett sluttande plan här också. Vad säger du, Erik, om det? Finns det rimligheter i att sätta till exempel laggränser för att det här ska vara brott som kan leda till minst 2 års fängelse eller 4 års fängelse? Eller, tycker du att man ska dra upp sådana riktlinjer?
Jo, men spontant så borde det finnas någon form av riktlinje. Men det är också, med det sagt så finns det en kluvenhet i det. För att om man sätter upp sådana riktlinjer, då liksom, antingen så är det tillåtet eller är det inte. Och varför ska man inte kunna klara upp enklare brott med den här metoden, förutsatt att det inte är för resurskrävande då, om man har den möjligheten. Jag tycker det här är oerhört komplicerat. Och jag ställer mig också frågan lite, de här företagen som då erbjuder det här, i deras, så att säga, verksamhet och deras etiska sätt att se på det, att dela med sig av integritetskänslig information till myndigheter. Det är inte heller självklart att det pratas ju mycket om GDPR, eller att man delar så att säga datainformation och sådär. Och det här är ju också ett sätt att dela med sig av information som då deras kunder kanske inte har gett medgivande till.
Det är väl sannolikt där som lagstiftningen, om den kommer, kommer att komma in med hänvisning till just dataskyddet, därför att en DNA-kod är trots allt en kod som är en uppgift som är hänförlig till en viss person, och där kan man komma och sätta gränser. Annars, jag känner ju personligen till ett antal, alltså ett stort antal fall där polisen har använt, kan jag säga, vanliga analoga metoder för att komma över människors DNA, alltså som att plocka cigarettfimpar och gafflar på restauranger och sådär i syfte att i efterhand kunna fastställa att det här var eller var inte den person vi letade efter.
Ja, men jag bara säger, men sannolikt är det ju som du säger också, Erik, här att det här är extremt resurskrävande. Nu vet jag inte exakt hur lång tid det här har tagit i Linköpingsärendet, men det har ju tagit väldigt lång tid. Och på sikt är det ju sannolikt så att man kommer använda det här i sådana liknande cold case-ärenden där det liksom, det finns tid och tiden håller inte på att rinna iväg, utan man har tid att försöka lösa de här brotten bara de kan lösas. Så att jag tror att det är ingenting man kommer använda varje dag.
Vi stannar kvar inom den kriminella världen, höll jag på att säga, inom straffrättens område, och tittar på en rapport som helt nyligen kom ifrån Riksrevisionen som är mycket kritisk till att kriminalvården inte är tillräckligt effektiv och att man skulle kunna spara 580 miljoner varje år. Ville, du vet mer.
Ja, alltså väldigt förenklat så kan man ju säga då att den här kritiken består i, eller kritiken, resultatet av Riksrevisionens granskning är att många av kriminalvårdens anställda inte drivs på ett effektivt sätt, vilket leder till onödigt höga kostnader. Och det kokar ner till att Riksrevisionen konstaterar att kriminalvården skulle kunna spara 580 miljoner kronor om året om man bedrev anstalterna på ett mer effektivt sätt. Så det är väldigt allvarlig kritik som kommer från Riksrevisionen här.
Erik, trodde du att svensk kriminalvård var effektivare och sådär? Blir du förvånad?
Jag har bara läst sammanfattningen av den här rapporten, och det är klart att svensk kriminalvård diskuteras mycket, och det är mycket problem, och det är för små anstalt och det är för stora anstalt och det är överbeläggning hit och det är tomma celler dit. Men Riksrevisionen säger ju här har man ju kommit fram till någon form av konsensus att för att en anstalt ska vara så kostnadseffektiv som möjligt, så ska man ha minst 300 platser. Och på det sättet skulle man då kunna tjäna in massa miljoner. Det finns ju naturligtvis ett problem i det resonemanget, att nu som sagt har jag inte gått in i minsta detalj, men det finns ju säkerhetsfrågor att ta hänsyn till. Det är ju en verksamhet som är väldigt speciell. Det är inte som att driva en skola, utan här finns ju en massa andra värden som måste vägas in. Och kriminalvården har ju delvis gått ut och bemött den här rapporten då, och säger ju bland annat att när Riksrevisionen kommer fram till det här, så utgår de från att kriminalvården liksom kan börja på noll och då plötsligt bara ha de här anstalterna för 300 personer eller fler, eller intagna eller fler. Men så är det inte, utan då måste man ju liksom göra sig av med anstalter, bygga ut anstalter och bygga nya anstalter. Så att Victor är förenat med väldigt massa kostnader, så att det är inte så enkelt att man bara kan knäppa med fingrarna och spara de här miljonerna.
Nej, man kan säga att generaldirektören här för kriminalvården, Martin Holmgren, för övrigt tidigare generaldirektör för Domstolsverket och en gång i tiden lagman, om jag inte minns fel, för Nacka tingsrätt, för att vara i vårt branschhängen här nu då. Men nu är han generaldirektör för kriminalvården, och han säger lite pliktskyldigast att det är alltid nyttigt att bli granskad och på nya perspektiv på sin verksamhet och sådär. Men han säger samtidigt att det här handlar om hypotetiska beräkningar som har gjorts ifrån Riksrevisionen, och att det liksom inte riktigt är i verksamheten praktiskt förankrat och så vidare. Samtidigt så är man ganska specifika i den här rapporten och pratar om en genomsnittlig potential till effektiviseringar på alla anstalter på 22%, samtidigt som man från Riksrevisionens sida pekar på att i vissa sammanhang på vissa anstalter så är det maximal resursutnyttjande, medan vissa skulle kunna då bli bättre ända upp till 40% och så vidare. Det här är ju siffror, och det är trots allt i någon mening statistik som det här bygger på, men granskningen i sig visar då onekligen på en viss ineffektivitet. Finns det ett problem med att kriminalvården, precis som polisen, är en av hävd monopolverksamhet? Vad säger du, Wille?
Ja, men det tror jag absolut. Och jag tänkte jag skulle lyfta ut några intressanta fakta här som jag har plockat fram från den här granskningen som kanske talar lite för det. Och för det första, en mycket intressant del är att man från Riksrevisionens sida skriver att Statskontoret med data från 2003 jämförde Sveriges och Kanadas kostnader per anstaltsplats. Och då fann Statskontoret att de här anstaltsplatserna i Sverige kostade 60% mer än i Kanada. Och samma jämförelse för år 2018 som Riksrevisionen nu har gjort visar att Sveriges anstaltsplatser nu kostar 100% mer än Kanadas. Det vill säga att skillnaderna mellan länderna här i kostnad per plats har ökat sedan 2003. Det är ju en sån. Och sen så säger man att en generell förklaringsfaktor till om en anstalt är resurseffektiv eller inte är att anstalterna präglas av så kallad institutionell spårbundenhet. Det vill säga att de förutsättningar som gäller eller gällde när anstalten etablerades ger avtryck och påverkar verksamheten långt i efterhand. Det vill säga man går in närmare sen och säger att vissa anstalter har jordbruksdelar där de intagna får arbeta med ett jordbruk. Jag vet att Hallfängelset tror jag det är, har ett tvätteri och liknande. Och då säger man att de här sakerna kostar väldigt mycket pengar. Det kostar väldigt mycket personalresurser och det kostar hyra för lokaler och liknande. Men i och med att liksom de här grejerna redan finns på fastigheterna så har man låst sig vid att det ska finnas kvar. Men det är inte resurseffektivt och sånt kostar ju hela tiden pengar. Och det är den här institutionella spårbundenheten, trögheten, myndighetströgheten som gör att det är inte resurseffektivt.
Erik, även om det var länge sedan, jag vet när du pluggade juridik så jobbade du extra inom kriminalvården som plit. Var det effektivt på den tiden?
Ja, nej, men alltså, när jag läser det så kan jag ändå så här, identifiera och känna igen vissa. Jag har jobbat på två olika anstalter, Kalmaranstalten och Kyrsebergsanstalten i Malmö. Och, alltså, båda de lider av något annat som eller upplevde jag led av samma sak. Att det är väldigt gamla kåkar. Det finns massa utrymmen som inte längre nyttjas därför att de är förfallna, de är omoderna. Och istället har man då fått bygga nya lokaler för verkstäder eller vad det nu kan vara. Men, och det innebär stora kostnader också med underhåll. Och så är det väl att, och det är ju det lite som kriminalvården är inne på i det här bemötandet. Jo, men det är klart att drömmen vore och att det skulle vara mer kostnadseffektivt om vi bara kunde smälla upp 10 nya 300 platser anstalter. Men riktigt så enkelt är det inte. Så att, det här är ju någonting som man måste följa, vilket också är någonting då som Riksrevisionen tar upp, att man måste föra data över alla kostnader och på ett mycket bättre sätt än vad man gör idag, så att man med en viss regelbundenhet kan se hur kostnaderna utvecklar sig, var det läcker så att säga.
Sen uppkommer ju frågor, det här är ganska enögt, den här både granskningen och diskussionen som vi har på ett sätt, därför att den är statisk ska jag snarare säga. Den utgår från ett visst faktum och ett visst rättsläge och även ett visst rättspolitiskt läge där vi har någon uppfattning som är rätt konservativ i de här sammanhangen. Men det händer ju faktiskt saker i slutändan på den här så kallade rättskedjan i kriminalvården. Det händer ju saker när det gäller påföljdsval och möjligheter att få avtjäna straff med fotboja och frågan är i vilken riktning vi går. Kommer vi få allt fler som sitter på lång tid på anstalt medan allt färre som annars sitter på kortare straff än kanske ett år eller ett halvår inte kommer att finnas där? Och frågan är hur då rent fysiskt utrymmen ska anpassas inför framtiden. Kan man säga någonting om detta? Vad säger du, Wille?
Jag tror inte att jag är ämnad att svara på den typen av frågor hur man ska utforma en anstalt på bästa sätt, men det är uppenbarligen så att antingen så får vi bygga ut Sveriges anstalter, för att det finns ju inte plats, alltså beläggningsgraden nu är ju ibland över 100% till och med, eller så får man hitta alternativa lösningar som du säger, att fler personer får avtjäna straff med fotboja eller någon annan form av skyddstillsyn, för att som det är nu så kan vi inte ha det.
Men vi pratar allt mer i den vanliga politiska debatten om så kallad inkapacitering, någonting som man inte alls gjorde för 10 år sedan, där det verkar som om politiker och polisen till stora delar är överens om att inkapacitering är tidens modell för att minska brottsligheten. Om man pratar till och med om inkapacitering genom att få allt fler häktade som alltså ska tillbringa en tid på häkte utan att vara formellt dömda för de här brotten utan bara misstänkta. Och i det perspektivet kan man ju då ställa sig frågan, kommer framtiden att, det är en liten spaning här nu Wille och Erik, kommer framtiden att kräva större fängelser eller mer säkra fängelser?
Ja, men sannolikt är det så här att om man skulle titta på kort sikt, om man skulle välja bort alla de här behandlingsprogrammen och liknande och bara prata om inkapacitering, det vill säga vi ska bara låsa in folk, de får en timme ute på rastgården om dagen och sen ska de sitta in i sina celler, då skulle man säkert på kort sikt kunna spara in en hel del pengar eftersom det kostar att ha personal och behandlingspersonal och liknande. Skulle man istället ha ett fängelse då som styrs från någon form av kontrollrum där dörrar öppnas automatiskt enbart och de intagna inte har någon kontakt med personalen, det är klart man skulle tjäna pengar. Men det skulle inte vara resurseffektivt i ett större perspektiv eftersom de här personerna sannolikt skulle ha en försämrad förbättringspotential på lång sikt när de kommer ut från anstalten. Det tror jag i alla fall.
Erik?
Ja, men det, jag håller med Wille helt och hållet. Den här amerikanska modellen så att säga, med ett litet bås där man öppnar och stänger gallergrind, det tror jag inte alls på, utan vi har ju liksom en ambition att åtminstone ha en kriminalvård i Sverige och därmed förhindra återfall. Och, samtidigt så är det ju, det pratade vi väldigt mycket om förra veckan, att det är en stor valfråga nu och det är gängkriminaliteten och det ska vara hårdare straff. Och jag menar, hårdare straff, ja, det betyder ju fler människor i fängelse längre tid. Och då måste ju antalet anstalter blir fler eller antalet platser blir fler.
Ja, jag vill bara understryka att det är inte så att dagens juridik på något sätt förespråkar inkapacitering som metod för att komma till rätta med kriminalitet, utan det var bara ett omnämnande utav någonting som är rätt vanligt förekommande i den allmänna debatten. Tvärtom skulle jag vilja säga att vi har en väldigt problematiserad och nyanserad bild på det här.
Ja, absolut. Och du är ju på någonting här också, för när du säger det att den här granskningen som Riksrevisionen har gjort och även då kan ju rättfärdiga viss kritik från kriminalvården, att det är väldigt enkelt sätt att titta på. Det här som vi pratar om nu, det är ju ingenting som Riksrevisionen tar upp i sin granskning, så det är ett helt annat perspektiv som man också såklart måste ha med i beräkningarna.
Det var det jag menade med att den är ganska statisk och utgår ifrån ett givet mönster och vissa givna förutsättningar. Erik, i övrigt, har du någonting att komma med så här på sluttampen utav dagens juridikpodden?
Nej, jag skulle vilja säga att det har varit en intensiv vecka och på en mer medieinriktad, så Dagens Juridik stormar ju fram här och har en väldigt bra trafik trots tuffa tider, höll jag på att säga, med corona och sådär. Så tuffar vi på som tåget och vi är väldigt glada och tacksamma för alla som både läser och lyssnar på oss.
Så är det. Dagens Juridik, alltid heta, alltid i farten. Därmed är våran podd slut för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.